Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 7 april. Påsken står för dörren. Fotbollen ligger nere i hela världen. Men det var ett jävla drag i söndags under Poké Toto.
Men jag satt och väntade här och tänkte, vad ska han säga nu? Har han snappat upp någonting från den nicaraguanska ligan? Nicaragua spelar man ju fotboll fortfarande, vet du, Gusten. Hörde du på...
Nicaragua.
Ja, jag sa det.
Nicaragua.
Nicaragua spelar man ju fotboll fortfarande, vet du, Gusten. Hörde du på nyheterna, sporten, när de pratade om att ett svenskt tv-bolag hade hört av sig för att köpa rättigheterna?
Nej.
Alltså, det är ju någon som har hört av sig från någon jävla lagardär eller någon typ liksom. Och kanske har kikat på den svenska marknaden och tänkt att här finns det ju spelare som behöver någonting att lira på. Men det var liksom sån tyngd i reportaget, men det var inte riktigt talking heads som i Take the Ball, Pass the Ball.
Nej.
Utan
nej,
det var om de hade liksom snappat upp de jävla materialare från något lag där, Nicaragua.
Ja, hur som helst, det var ett jävla drag under Poké Toto i söndags. Tack till alla 1049 som var med, det var ju otroligt roligt.
Mm.
Ny chans igen på söndag att vinna de stora pengarna, för vi kör då igen.
Påskpoker Toto.
Ruskigt roligt. Annars så undrar jag hur dåligt samvete du har för vår lilla episod om Boris Johnson för någon vecka, 10 dagar sedan. Påminna av någon lyssnare, det lät så här för typ 2 veckor sedan. Nu har ju dessutom Boris Johnson catchat coronan. Så det är liksom så här, det är verkligen tryck i restriktionerna nu från öarna.
Men tror du att det har betydelse när Premier League drar igång om Boris Johnson dör eller överlever coronan? Om han skulle dö, då blir väl situationen ännu värre?
Ja, fan ändå.
Då blir det så här, men fan, Boris Johnson, vår premiärminister, har dött. Då kan vi inte dra igång någon fotboll. Då är landsorg och liksom, nu är politisk kaos. Och
nu så intensivvårdas Englands premiärminister. Jag vet inte,
jag känner ju inte Boris Johnson.
Nej,
men... Med all respekt för att det är många som tycker om honom och att han är en viktig person.
Jo, men det blir ju... Någon gång så passerar man ju punkten av där man kanske inte ska skoja om saker. Fast nu var det ju kanske inte liksom helt fel av oss att göra det då.
Team Soneby alltså.
Okej. Noll dåligt samvete på det i alla fall.
Ja.
Men du kan väl i alla fall tillstå att vi hoppas att Boris Johnson frisknar till.
Ja, definitivt. Men det fattar ju alla.
Snyggt. Du, annars så har min morgon präglats av UEFA-presidenten Alexander Seferin. Och hans uttalande...
Den mystiske Alexander Seferin.
Varför tycker du att han är mystisk?
För att sättet han tillträdde på, allt det dunkla som omgärdade honom när han tillträdde. Vem är egentligen den här personen? Han är svår att få tag på, han är svår att få grepp om. Så han är väl själva definitionen av en mystisk UEFA-president.
Ja, jo, kanske. Okej. Okay. Hur mystisk man nu kan vara som UEFA-president. Han sa i alla fall i slovensk sportmedia igår, det här givetvis uppsnappat av vår eminenta vän Fredrik Pavlidis på fotbollskanalens headlines, att jag kan inte se hur Liverpool kan bli utan titeln. Om ligan spelas klart kommer de med all sannolikhet att vinna. Ja, so far so good. Där är man ju med honom.
Vi är med.
Men om ligan mot förmodan inte kan spelas klart så måste vi fortsatt hitta en väg att förmedla slutresultat. Att utse mästare, säger Seferin till slovenska sporttidningen Ekipa 24. Återigen, jag kan inte föreställa mig ett scenario där Liverpool inte blir mästare. Jag har 2 saker jag reagerar på här. Ett, ja, det är ju uppenbara. Är det så givet att man måste ge titeln och kora Liverpool till mästare om nu inte säsongen spelas klart? Det har vi diskuterat. Du tycker att Liverpool är mästare och att de ska ha titeln.
Clear cut case.
Många känner säkert som du. Många tänker nog som jag att men vadå, om man inte har vunnit så har man inte vunnit hur mycket man än leder med. Men det här föranleder ju då punkt nummer 2 som jag börjar klia mig i huvudet. Om UEFA ska gå in och säga att Premier League är minst avgjort, där har vi en mästare. Ska de även göra det då i andra ligor också?
Fast UEFA kan väl inte gå in och bestämma över Premier League?
På Seferin låter det som att han sitter på en del... Ekipa 24.
Ja, han kan väl prata hur mycket han jävla vill i Ekipa 24 utan att presidenten i Premier League lyssnar speciellt mycket.
Nej, jag menar bara att det är ju UEFA-presidenten som säger det.
den mystiske UEFA-presidenten som Premier League fullständigt ger blanka fan i, Gusten.
Okej, okay. Hur obskyr president han än är och hur obskyr Equipa 24 ändå är i ett globalt sammanhang och perspektiv, så är det ju ändå en tanke som förbluffar mig.
Detta tycker han att vi ska, inte tycker ett beslut att vi ska dela ut, som ligger på hans bord. Det är väl hur jävla enkelt som helst. Sen har han väl viss påverkan såklart som UEFA-president, men det är inte så att UEFA kommer gå in och bestämma hur de lokala ligorna ska göra, utan det bestämmer de såklart själva.
Ja, jag reagerade i alla fall på att han var så väldigt övertygad om att även fast säsongerna liksom cancelleras så ska vi få fram en mästare. Och då är väl England och Premier League och Liverpool ett exempel som ändå tippar över att det är ganska givet, ingen skulle protestera. Ingen skulle nog protestera mot att ge PSG ytterligare en liga till med tanke på deras försprång också.
Lite tuffare i Italien.
Ja, eller i Spanien, eller i Tyskland, eller var vi nu hamnar, så är det ju liksom, där är det ju helt omöjligt.
Nej, men där kommer man inte göra det. I Italien kommer man definitivt inte att göra det. Antingen så spelar man klart säsongen från juni någonstans, eller så kör man ett playoff. Playoff, playout, det är jag helt övertygad om.
På tal om Liverpool så var ju det annars helgens stora snackis. Man gick ju ut och meddelade att man som femte klubb i Premier League skulle permittera delar av sina anställda, eller kanske rent av alla, jag vet inte. Men hittills så har ju Newcastle, Tottenham, Norwich och Bournemouth gjort det. Mm. Det här möttes ju av massiva kritikstormar. Inte bara tror jag för att Liverpool är Liverpool, utan också för att de har en jävla massa mer cash än typ Norwich och Bournemouth. Även fast de klubbarna inte mår dåligt jämfört med andra klubbar runt om i fotbollseuropa. Och de här protesterna, inte minst då från deras egna supportrar, Jamie Carragher var ute och svingade vilt, och väldigt många andra Liverpool-supportrar också.
Jamie Carragher ska alltid nämnas nu.
Nej, men så då backade de. Ja. Vi pudlar här, usvänger. Uppenbarligen så var vi helt snett på det, så vi kommer inte permittera någon. Vad tycker du om det?
Nej, men jag tycker det är helt rätt. Alltså, menar du själva pudeln eller att de faktiskt inte permitterar någon?
Nej, hela händelseförloppet liksom.
Jag tycker att i de här tiderna så är det svårt att navigera sig rent moraliskt och etiskt. Så när AIK permitterade sina anställda så var det ju många rivaliserande supportrar som skulle göra en poäng av det. Mm. Det är alldeles för tidigt för att göra. Sen så såg man ju många andra lag haka på.
Det vart ju ännu värre nästan när Malmö klev på.
Ja. Ja, och så Djurgården gör inte, utan de valt en annan väg och sådär. Men jag tänker att det är ganska komplext ändå. Och alla klubbar i sitt företag på något sätt och sin ekonomi att liksom hantera. Och finns det sätt att göra det på, så kommer man liksom göra allt för att göra situationen bättre. Alltså, det är ju trots allt en dramatisk situation vi står inför, i och med att klubbarna inte har råd att gå utan allsvenskan. Klubbarna har inte råd att spela utan publik. Jag menar, allsvenska supportrar har inte råd att köpa virtuella biljetter inför varje match. Det går liksom inte. Så att då tycker jag på något sätt att det är svårt att navigera. Eller jag har svårt att navigera och säga liksom att men AIK gjorde fel. Det gjorde de väl inte. Det är smarta personer som sitter i den ledningen som har kommit fram till det här beslutet. Däremot och kanske med Liverpool, med framförallt spelare som har otroligt mycket liksom höga löner som kan hjälpa till liksom och få skutan att rulla vidare, det vill säga behålla de anställda. Då tycker jag väl att man ska göra allt i sin makt för att faktiskt behålla dem och se till så att de kan sätta mat på bordet och köpa hem det dagliga brödet. Ja, i Italien pågår nu till exempel en stor diskussion kring att man ska på något sätt från ligaförbund och spelarorganisationen AIK gå in och liksom bara bestämma att nu kör ni utan lön, och klubbar som redan har gjort det, alltså spelare som redan har gjort det, men att det blir kollektivt, att ingen får lön på några månader.
Nej,
och det tror jag nog är den bästa vägen att gå.
I Spanien så har det väl varit 4-5 möten mellan just ligan och spelarfacket, där ligan vill att klubbarna ska gå ner upp mot 50% i lön. Spelarfacket har satt tak på 20%. Och det är alltså så här, 20%, ja, kan man göra mer? Borde man ha gjort mer? Men det är fortfarande mer än 10%. Det är alltid som du säger, det är svårt att navigera sig när det kommer till etik och moral. Men i just liksom Liverpool, nu får ju Liverpool klä skott för Premier League sfären med alla de miljarder som finns i omlopp där i form av tv-avtal och sponsorpengar och skyhöga biljettintäkter och så vidare och så vidare. Där blir det ju magstarkt och där förstår jag att det sticker som fan i ögonen när en sån klubb går ut och börjar belasta skattebetalarna. Där man inom citationstecken utnyttjar ett system som gör att invånarna i en nation som, precis som alla andra länder, går på knäna, kommer fejsa lång tid framöver av tuffa tider, ska hjälpa till att liksom chippa in stålar till en miljardindustri som Liverpool. Det blir ju jävligt magstarkt.
Vet vem som går i bräschen längst fram i den italienska offensiven?
Nej.
Mot att spelarna ska avstå sina löner? Jo, det är Damiano Tomasi.
Ja, han har ju varit...
Är det en never forget-spelare?
Ja.
Ah.
Jo, skulle jag... Fast i och för sig, han har ju figurerat. Han har ju varit liksom spelarfackets ansikte utåt.
Han är ordförande där.
I många, många år.
Ja.
Så att på något sätt så har han...
Tror
hela
han
tiden...
kommunistisk börd? Det kan vara förtal som gott snack skulle snacka.
Han är inte far right. Det vet man.
Det vet man.
Fina Damiano. Nej, men jag skulle bara säga det, att han kanske inte kvalar in på Never Forget i och med då att han här och där ändå håller sig aktuell i de här frågorna och dyker upp med nuna och namn lite titt som tätt. Jag skulle bara landa i då att fan, ändå bra tycker jag, härligt att en klubb som Liverpool kan usvänga, kan pudla, kan sträcka upp händerna och säga vi var snett på det, vi ber om ursäkt, så.
Mm.
Det tycker jag ändå ska saluteras.
Ja, verkligen.
Annars så får man ju säga att från England och det fotbollsmässiga så fortsätter man att förvånas över stjärnspelarnas omdömen i såna här tider. Jag såg för några veckor sedan, 10 dagar sedan, Jack Grealish, han skippade karantänen, satte sig i sin Land Rover. Har de inte alltid en Land Rover i England? Och drog in i 2 bilar. Känslan är att han inte blåser 0,0 på det alkotestet.
Nej, det är känslan.
Men nu i dagarna så var det då Kyle Walker som bröt mot karantänreglerna genom att beställa hem.
Det var väl uppgifter om att han hade brytit mot karantänreglerna precis innan det blev lockdown.
Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Jag har bara sett att Kyle Walker är själv ute och ber om ursäkt för hur han har betett sig.
Så det verkar onekligen stämma. Rubriken i The Mirror är Kyle Walker hosts sex party with escorts hours before coronavirus stay home plea to fans. Alltså innan han gör sin stay home plea, stay at home, var det min Kyle Walker?
Ja. Slagkraftigt.
Slagkraftigt. Stanna hemma. Så har han alltså haft ett knullkalas.
Mm. Mm. Beställde hem 2 eskorttjejer.
Vem vet det här?
Ja,
visst är det jävla...
Alltså nu ska jag inte
har de hittat någon Excel-ark hos någon bordellmamma?
Ah, fast alltså nu kanske jag generaliserar lite för
grovt.
Men har man inte en erfarenhet och en känsla av att när det kommer till just Storbritannien och i synnerhet England, när det handlar om mediala sopper kring i synnerhet idrottsprofiler, så är ju ganska många inblandade benägna att snacka till pressen för cash. Alltså, det är väl ganska många
otrohetsskandaler
som har rullats upp för att den tjejen eller killen som har varit då inblandad från det anonyma hållet i detta som har då liksom tagit pris av The Sun eller vad det nu kan vara.
Den brittiska skvallerpressen är väl känd i hela världen för att vara liksom skarpast, lägst ribba för vad man får publicera.
Ja, nej, men så då menar jag tänker att det är väl inte speciellt far-fetched att någon av de här tjejerna, när de har lämnat Kyle Walkers kåk, har lyft på luren, slagit en signal och sagt
10,000 pounds.
Vet ni vad jag precis gjorde? Vill ni höra lite mer om det här så är mitt kontonummer bla bla bla.
Ja.
Eller?
Ja, men det, så är det nog. Passa på att känna lite extra.
Det här har i alla fall lett till att Gareth Southgate har stängt dörren för Kyle Walker i landslaget.
Jaha, det är så. Då är det ju ganska bra källor, får man ju tänka.
Mm.
Han är ju inte dömd för något.
Å andra sidan, hur många mer landskamper hade Kyle Walker gjort då? Med tanke på Trent, med tanke på Wan-Bissaka. Han pushar väl 30, Kyle Walker?
29-30, ja.
Så att,
Nej, men jag
kanske gör han nu en Marcus Lantz och stänger dörren.
Jag tänkte precis säga det, vi har ju pratat om det här tidigare.
Han stänger dörren definitivt innan Southgate kallar till presskonferens och stänger dörren definitivt.
Starka ord också från Overmars som du faktiskt missade i Quisaleta.
Nej, jag missade honom inte. Tiden jag ville rann ha in ut. Honom. Ja. Du ville ha med honom, jag tyckte absolut började sudda, tiden rann iväg. Men visst, den var på mig. Ska vi köra ett blame game från Quisaleta-episoden?
Behöver vi definitivt inte göra, men du har kommit undan jävligt milt, ska jag säga. Ja, det var du som tryckte på 10, det var du som missade Overmars och det var du som nästan förlorade mot David Fjäll i head-to-head. Så att, jag tycker att du kommer undan lite milt. Då är det väl på sin plats att jag bara nämner det kanske, eller?
Så är det.
Fan, var inte så jävla lättkränkt.
Som vi ska ha revansch.
Ja, vi ska ha en dunderrevansch, jag lovar det.
Vi riktar oss här och nu direkt till Dobb. Ja. Till Hoffman och Fjäll, ja, som fortfarande står kvar på den där täppan. Våga bjuda in oss en gång till.
Våga. Han säger i alla fall att Eredivisie är död.
Jaså?
Ja, han säger så.
Och det är baserat på vad? Eller har han en dålig
jag
måndag?
Låt oss inte kolla den här storyn. Jag har artikeln uppe här. Men rubriken är Overmars, Eredivisie är död. Så låter vi det vara. Okay. Så om det är någon som undrar vad som händer med Eredivisie, dö.
20.04.07. RIP. Eredivisie.
Jajamän.
För all framtid.
För all framtid.
Vi är sponsrade av våra vänner på Randstad. Och Thomas, nu har vi ju varit det ett tag. Således vill jag fråga dig, vad har du egentligen lärt dig av vad Randstad gör?
De är världsledande på jobbsökande.
De hjälper ju dessutom till att utveckla folks karriärer. Hjälper folk att byta bana. Optimerar folks arbetsliv.
Det där är ju lullull, Gusten. De är världsledande på arbetssökande. Alltså, folk som vill söka jobb, de söker sig till Randstad. Det är så jävla enkelt. Sen lullar du runt med lägga in CV och att man ska in på sajten och så vidare. De är världsledande. Hur svårt ska det vara? Det enda man behöver tänka, det är jobb. Aha, karriär. Randstad.
Precis. Bra, ja. Thomas. Bra, Thomas. Du har
försöker
fattat
göra saker
galoppen.
Och ting jävligt klart för folk bara.
Jag tycker det dessutom är på sin plats att vi påminner alla er som pluggar om att man via Randstad kan hitta arbete att ha vid sidan om plugget. Det ger en inte bara en välbehövlig extra inkomst utan också adekvat erfarenhet och merit från arbetslivet att ha i bagageluckan och på CV:t när det väl är dags för examen.
Och nu står vi inför en sommar och jag menar, ja, då behöver man lite extra cash som student så man kan komma in i hösten med några hundringar på fickan, Augusten. Så att, det finns alla anledning för alla studenter att gå in på randstad.se nu och söka sig runt.
Om ni vill förstå allt det Thomas redan har förstått, gå in på randstad.se så kommer ni fatta svängen. Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Hörru du, jag tänker att det kanske är på sin plats att detta tisdagstutto efter våran inrikeskorrespondent jingeltävling förra veckan lyfta luren för sista gången utan jingel och ringa Västkusten, GPA och Erik Friberg.
Kan vi inte bara ta ner jättekort avsnittet med Anders Limpar?
Jo.
Väldigt roligt med vår inflationskoll. 600 000 back in the days, du vet, man var uppe och snuddade kring 60 miljoner och grejer. Oj, 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 det är länge sedan. Måste vara hur mycket pengar som helst. Det var ju några som hade gått in och räknat ut inflationen då. Det var 1,2 miljoner. Ja. Det var inga jättepengar, även om det såklart också är stora pengar. Ja, någon som tyckte att vi skulle faktakolla det?
Ja, absolut. Jag såg faktiskt det mejlet i morse. Jag såg också att du väldigt så här, ingen ska trampa på mig när det kommer till italiensk geografi. För då var det någon alltså som hade mejlat oss på totobalotto@gmail.com. Där han tyckte att det var ett jättebra avsnitt med Limpar. Men det blir lite pajigt när han sitter och slänger sig med faktafel. Och vi inte rättar honom. Och så tar han då två exempel. Ett då att 600 000 1985 eller 86 eller när det nu var. Det känns overkligt. Alltså, ja, det är bara hans känsla att det känns fel från Limpar. Om Limpar säger att jag gick för 600 000 kronor till Örgryte. Mm. Då gick han väl för 600 000 i Örgryte. Varför skulle han liksom skarva det? Men sen då säger han så här. Och sen så säger han att det är 3 mil mellan Cremona och Milano. Mm. Och då kollade jag upp det, för då har du svarat på det här mejlet att jag såg mellan fingrarna med det som att så här.
Jo, men det är inte så att jag typ, att jag reagerar och tänker 3 mil. Det låter lite, så tänker jag. Men det är inte så att jag direkt kollar upp. App, det är 10 mil mellan Cremona och Milano.
Jag vet, jag menar bara att så här, att han tar upp det, alltså att han skickar ett mail om det, antyder att så här, det är 60 mil mellan Cremona.
Nej,
och
vad är det? Det är väl typ 10 mil.
Så jag kollar, det är 8 mil.
Ja.
Och då är det så här. App, Anders. Hör du? Det är inga jävla 3 mil, och med säkert någon förlängd liksom förortsgräns så kanske vi pratar 6,5 mil. Han har fel på några mil, men då tyckte jag det var så kul att du då i ditt mail svarat så här, alltså hej, det hade jag ju koll på, men jag såg mellan fingrarna på det. Det var inte läge att flika in.
Nej, men alltså det var ju så. Alltså, det är klart jag vet att det inte är 3 mil, men det är inget man reagerar på. Stoppar Anders Limpar mitt i sändning?
Fast det är väl inte, alltså så här, det är väl ingen skillnad på 3 och 6 mil?
Ja, men nu var det ju, jag tänkte 10. Ja, skitsamma.
Fortsätt höra av er till totobolotto@gmail.com eller våra
surt mail tillbaka om
sociala medier. Jättemånga roliga reaktioner på Limpan-avsnittet. Väldigt, väldigt trevligt.
Det jag tänkte väldigt mycket på, det är att han är en typisk 60-talist. Där har vi pratat om, vi har gjort Voxpoppa tillsammans med Adam Nilsson. Väldigt uppskattat på vår första Oscarsshow, eller hur?
Mm.
Där vi också fick väldigt mycket bekräftat att det går att generalisera kring 60-talister.
Mm. Man gillar rödvin, man gillar hockey.
Nej. Man gillar Amarone.
Ja, man gillar Amarone, man gillar hockey. Ja. Man kan inte ha ett par snyggt sittande jeans.
Nej.
Och sen så filmningar, hatar man filmningar.
Ja, det gillar man inte heller. Jag vill addera ett par saker här efter Limpan-avsnittet. Uttal. Det är ju, alltså uttal, framförallt på latinska språk, det är ingenting som 60-talister ska syssla med. Barnabao. Lite 3 olika Bernabeu-uttal där.
Han kollade väl även på Homeland.
Ja. Maradona. Mm. Alltså där tror jag, vi skulle göra en ny voxpoppa. Det tror jag på något sätt är testet. För att se om det stämmer.
Mm.
Vi säger Diego Armando, vad säger du? Och då kommer Maradona tillbaka.
Mm.
Medan då är du född på 80-talet och framåt så säger man Maradona. Eller hur?
Fullt rimligt.
Och sen också, 16 Weeks of Hell. Det är ju någonting som 60-talister framförallt sysslar med.
Det kan nog
mycket väl stämma. Det smyger sig uppåt nu mot tidiga 70-talister och sådär. Jag vet att Concha har varit på Fjäll och de är 73-er. Ja, nu Concha var 76, 75. Någonstans där. Men ändå, 60-talist-trend, det är precis vad det är.
Och att Limpar inte hade spelat i USA, utan i Amerika.
Ja. Ah. Och när han pratar om landslaget så är det också Amerika. Det för mig tillbaka till, jag pratade om Asterix här för några veckor sedan. För mig tillbaka till liksom Lucky Luke och ja, gamla serietidningar helt enkelt. Där pratar man väldigt mycket om Amerika.
Hörru du, med det sagt då så lyfter vi återigen på hatten för Anders Limpar. Jag tyckte att det var en fantastisk stund vi hade med honom. Och alla glada tillrop för det här avsnittet. Men nu ringer vi Erik, inrikeskorrespondenten Friberg.
Vilken jävla ote. Poketoto.
Men alltså, vilken plats kom du på?
Under 1000.
Ja, men det var väl som Danny sa, topp 1000 är godkänt.
Jag är nöjd med min prestation.
Kan du berätta om handen du åkte på?
Jag kommer fan inte ihåg alltså. Det var för mycket adrenalin. Jag var för nervös faktiskt.
Tålamod är en dygd i de här sammanhangen.
Fast inte bara, man kan inte bara sitta och blinda bort sig. Det går rasande snabbt när
kan
det är
man spela offensivt också?
Nej, men alltså så här, du måste ju spela när du måste spela. Du kan inte bara sitta och fega ur och skylla på att du har bra tålamod.
Ja, men det kommer ju skitkort. För mig kommer det skitkort hela tiden. Ska jag sitta kan jag sitta och folda bort mig bara och sen så...
Ja, men till slut så måste du agera och pusha och hoppas på att men då får väl ingen syna
det. Vet du vad det bästa av allt är, Fribben?
Nej.
Ny chans på söndag 20.00. Det är bara skippa påskmiddagen.
Det är, alltså under i alla fall 500 ska det vara.
Ja, det ska du.
Nej, och men... sen innan säsongen då gången så gör jag med topp 10.
Ja, det är så.
Känslan är att du kommer att ha många försök på dig innan säsongen är igång.
Så lär det bli.
Men jag måste säga det, jag håller med Friberg, att det var ändå oväntat vilket pulspåslag det var. Man tänkte, ja, vad fan, 148 kronor på Åketutt och det här ska vara lite kul. Men så plockar man upp 2 bra kort och så kommer en bra flopp. Alltså, då hörde man nästan hjärtat. Dudunk, dudunk, dudunk.
Hörru Fribbe, kan man få en reaktion på Axéns tips, allsvenska tips? Jag vet inte om du har sett det.
Ja, jag hörde det. Jag var med i den här Dplay-sändningen där.
Ah, okej. Okay. Ah, ja. Det säger väl en del om hur mycket jag konsumerar det.
Jag tycker han säger det varje år.
Att Häcken ska vinna. Men är inte det bara hans sätt att försöka vara neutral mot storklubbarna?
Kan det vara.
Eller har Axén blivit den nye Thomas Wernersson? Som alltid förr i tiden sa, till slut så tar Elfsborg det. Hur långt bakom Elfsborg än låg toppen så sa Wernersson i Fotbollskväll. Men jag tror ändå till slut så tar Elfsborg det.
Ja, men jag hoppas han är rätt på det. Ja, han var inne på att det skulle vara mycket som en kupp i år. Att det var så tätt matchande. Och att vi är bra i kuppspel.
Ja. Okay. Mm. Ja, det är väl någon rimlig tanke. Å andra sidan så vet du ju att du och jag har ju pratat även internt och du har sagt att jag skulle nog ändå påstå att vi är bättre i år än vad vi var i fjol.
Ja, men i alla fall från sommaren har vi fått in, vi tappade rätt bra gubbar i somras. Men
nej, men jag skulle säga det, jag tycker också när folk pratar om just Paulinho-tappet att man övervärderar hans insats i Häcken i just fjol. Tittar man på de siffrorna så han hade väl inte mycket mer än 10-11 starter.
Förra året?
Nej, exakt.
Men det är liksom 10-11 mål också.
Jo, absolut.
Men sägningen med Paulinho är väl just det. Att, när han spelar så är han allsvenskans bästa spelare.
Absolut.
Men man får ju ändå värdera helheten på något sätt.
Och det jag pratar om är ju inte att Paulinho är sämre än vad han liksom benämns som. Eller att Hammarby har köpt grisen i säcken. Det är inte det jag säger. Jag menar bara utifrån Häcken-perspektivet. Så var ju inte Paulinho en startman i 29 av 30 matcher i fjol och han gjorde 25 mål, utan ser man till vad han uträttade för Häcken i fjol så köper jag ju ändå att ni kan återhämta er från det tappet hyfsat bra.
Jo, men så är det. Men det var ju från sommaren när vi tappade Nass, Mervan, Paulinho var skadad, så det är klart att då blev det lite tyngre. Mm. De som kom in där och vi har fått in Södlund och Jasse och sådär nu, så känns det som att vi är på gång. Men det är klart att Paulinho, men han har ju räddat våra jobb i 10 år här, så att det är klart att fan vi kommer sakna honom.
Du, jag såg att Fantomen, Gustens radarpartner i fotbollslabbet, hade
din
simulerat
dominator.
Min dominator, kanske vi ska också kalla honom. Han har då simulerat allsvenskan 2020 en miljon gånger och det är hyfsat jämnt mellan Hammarby och Malmö högst upp i toppen. Hur ser ditt allsvenska liksom, tips ut, om du får spekulera lite fritt? Är du på Fantomens linje?
Ja, för cuptiteln har ju redan tillskrivit Häcken.
Ja, den är klar.
Det är klart, ja. Mm. Så den är ju skön att ha i år innan vi tittar in i den.
Ja, exakt. Skön känslan ni går in i den allsvenska säsongen.
Det är inte många som har back-to-back-cuptitlar.
Nej, jag vet inte fan när det hände senast. Men jag håller med Ola. Det är väl Malmö eller Hammarby som är favoriter. Men sen, Djurgården ser också bra ut. Jag tycker det är många lag som, och speciellt nu när serien kommer bli så tät, så jag menar, får det bra start så tror jag många lag har chans att kunna ta det.
Personligen så tror jag också att AIK kanske är det lag som gynnas mest av en uppskjuten allsvenskan, alltså med tanke på vilka spelare som närmar sig comeback på skadefronten, inte minst då Sigthorsson. Nabbe kommer inte missa lika många matcher han skulle ha missat vid allsvensk start nu för några dagar sedan. Och så är det ett nytt spelsystem och Fåre kommer på plats mer in i laget och så vidare. Så att jag tror att AIK gynnas.
Vet du vem som gråter mest i AIK av att allsvenskan skjuts upp?
Nej.
Sacco Ylätupa.
Ja.
Han kom ju liksom
in. Ja, han var på gång.
Ja, han var på gång liksom, allsvenskan 3 veckor bort, skjuter AIK vidare i kuppen. Ser ju faktiskt ruskigt jävla bra ut. Nu vet han. Nu kommer Nabbe tillbaka och bara plockar den här platsen om någon månad. Så han kan liksom bara gneta på här nu, självförtroendet sjunker igen.
Sacco Ylätupa utlånad till Falkenberg inom 3 månader. Är det du säger?
Nej, jag hoppas inte det.
Vi får inte glömma Östersund heller. De värvar ju spelare här i veckan. Och 22 år i mittfältet. Så de
för vilka pengar då?
Det är fan magstarkt alltså.
Hör du, sist vi hördes så var det väldigt mycket oklarheter kring framtiden. Nu är ju påsken bara några dagar bort. Jag läste i morse också att danska superligan räknar med att komma igång igen med publik. tidigast i september, och i Norge så är deras motsvarighet till Anders Tegnell väldigt skeptisk till att det överhuvudtaget ska kunna vara några större folksamlingar under hela 2020. Vad har ni hört i Häcken senaste tiden? Vad vet ni? Vad gäller? Vad är liksom nästa uppgift på pappret?
Vi har tagit semester i tiden.
Okej. Ja.
Nej, men vi har inte hört mer än vad ni har gjort. Vi antar väl att i juni att vi kommer köra igång. Jag tror att vi kommer köra igång. Och sen blir det väl utan publik i början i så fall.
Men det sägs ju samtidigt då att vissa klubbar klarar knappt ett par matcher utan att gå i konken utan publik. Jag menar, supportrar kan ju inte köpa virtuella matchbiljetter genom en hel säsong, misstänker jag.
Nej, men jag vet faktiskt inte. Vad är alternativet att inte spela alls då?
Nej, det är ju inte heller ett alternativ. Så det är väl bara lägga sig ner och dö är väl alternativet.
Nej, men jag vet faktiskt. Jag tror det kommer bli nya bud varje vecka fram till vi drar igång. Så det,
samtidigt, alltså norska och danska statsepidemiologer har man inte mycket för.
Det
har man ju fan inte mycket för.
Nej.
Alltså min gubbe bor ju bara en kvart ifrån mig i ett slott, Giesecke. Han som pratar om Tegnell och de andra på Folkhälsomyndigheten som mina pojkar. Alltså, herregud vilken respekt jag har för honom.
Ja, men han får ta tag i det nu då.
Jag skulle säga att det är den bästa citatrubriken på ett personporträtt någonsin. Bilden på Giesecke när han sitter med armarna bakom huvudet i sitt mäktiga kontor som ser ut som ett litet bibliotek.
Det är ett stort bibliotek.
Och så är rubriken bara: Sverige gör rätt, alla andra gör fel. Då känner man lugn.
Ja.
Det kanske så vi sammanfattar Häckens säsong sen. Häcken gjorde allt rätt, alla andra gjorde fel.
Mm, kanske. Nej, men,
kan det dubben i år?
Jag undrar bara, vad skulle du säga är liksom rimligt om man nu kan få till ett startdatum på Allsvenskan? Hur mycket matcher inför behöver man spelas, eller är det bara att trycka på play och köra? Går det att förbereda sig på en träningsplan internt, eller behövs det en månad av träningsmatcher?
Alltså, för min del tycker jag att när det väl är okej att köra, så tycker jag att vi ska köra med en gång. Då får man, jag menar, nu har vi haft tid på oss och så länge vi får träna och sådär. Så det var ju snack om innan att vi inte skulle få ha närkontakt, och då blir det jobbigt.
Mm.
Men så länge vi får träna, så tycker jag då får vi fan anpassa oss. Och så när vi kör, så kör vi bara. Då blir det samma för alla.
Fan, nu hör man att du har haft stare. När vi kör, så kör vi. Vad säger man internt då i omklädningsrum, allsvenska spelare emellan? Är man liksom nojig och orolig, eller går man bara och är frustrerad, eller vad är snacket?
Nej, men mest frustration såklart. Att det är jobbigt då.
Ja.
Men vi kan inte påverka någonting, så att det är bara att vänta och se vad som händer och att samhället kommer igång.
Rasmus Lindgren slår mig annars som en lagkapten och en allsvensk fotbollsspelare som skulle kunna liksom bash out i media och säga det är så jävla ovärdigt att vi pratar om fotboll i såna här tider. Det är bara att lägga ner.
Men jag har inte det blivit den mest...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Uttjatade klyschan i liksom hela de här tiderna. Varför pratar vi om fotboll? Vi kan visst prata om fotboll. Hur jävla mycket som helst ska vi prata om fotboll. Man kan väl prata om fotboll, och sen så kan man resterande del av dygnet ägna sig åt att uppdatera sig kring corona och oroa oss över de äldre.
Absolut.
Alltså jag tycker det är så jävla märkligt att så här, vi spekulerar kring när allsvenskan kan komma igång. Ja, fast det är inte det som är det viktiga nu. Nej, men det säger väl sig för fan självt att det inte är det viktiga just nu.
Ja, och
men vad ska vi göra då?
Ja, men,
vad ska vi prata om då? Hur kan väl du berätta, Gusten, vad fan vi ska prata om då?
Men håll med mig om att Rasmus Lindgren är en sån som känns som någon som verkligen
älskling,
driver den
ska vi knulla?
Tesen.
Nej, det ska vi inte prata om nu. För nu är det coronatider. Får du prata om någonting annat?
Ja, jag hade bara en känsla
kring Rasmus Lindgren. Jag är så trött på det där alltså. Ja. Rasmus Lindgren, han får sätta sig ner. Det är vad han får göra. Det är liksom, jag är proaktiv mot Rasmus Lindgren.
Den timida och humana Rasmus Lindgren.
Jag är proaktiv.
Vattenvärd i Kassa Wilbur.
Fast han inte har gjort något.
Nej, han har inte gjort något.
Jag tycker ni ska fokusera på att prata om fotboll och så får Tegnell och gänget prata om corona.
Eller hur? Vi har olika roller.
Giesekes pojkar.
Ja. Giesekes pojkar, de har koll på läget.
Hörru du, hur mycket har du hängt med i vår inrikeskorrespondent jingeltävling?
Ja, men jag hörde dem.
Ja.
Jag gillar alla fyra. Det var väl en av dem där när jag var rörig. Som är, det var tufft att höra.
Det har kommit en ny där det är ännu mer. Kanske avsluta med den, vem vet.
Ja, men hade du någon favorit då? För att jag tror att det blev en knapp seger för Mats Hedes Beverly Hills Cop-variant. Du och jag, Thomas, vi föredrog ju I Want You Back-varianten av samma jingle. För vi tyckte låten var lite mer Erik.
Det köper jag. Där så, är jag också med.
Så,
det är klart. Jackson 5-låten.
Ja, och sen så har Kryger putsat på sin. Så att jag skulle säga att det står mellan Krygers, den här lite mer rockiga, och Mats Hedes I Want You Back. Och så kanske du då får avgöra. Kim kan lägga in de två här nu så att lyssnarna får vara med och höra dem. Och sen så får Erik kanske utslagsrösten.
Mm.
Vad
så
tror
är
du om det?
Så gör vi.
Ja.
Nej, men det är väl inte så mycket att säga utan man...
Man hör ju på namnet.
Ja, exakt så. Det är bara att gå in och besöka ju.
Vad säljer ni i butiken?
Nej, vi säljer alla bäddsoffer.
Men det är bara bäddsoffer?
Det är bara bäddsoffer.
Är det bra bäddsoffer?
Ja, det är de bästa bäddsoffer.
Han når Friberg igen och då är det 3-0 Malmö-FF!
Vi är väl med bra tycker jag. Innan har vi ju inte varit med så här bra. Vi har legat efter och tagit igen det liksom på... Vi har vunnit 5 matcher när vi har varit borta liksom. Utan nu är vi med när det är...
Och det är riktigt elegant! Malmö.
4 skott, 4 mål blev det för dig.
6 skott.
6 skott, mål. Just det.
Mm. Vet fan vad du har din information.
Deviato da Gilardino, con buona sponda per Friberg. Centralmente, dentro per Bianchi, bella palla, controlla Bianchi.
Friberg kastar sig fram och får frispark med sig.
Molins. Ja, det är bra avslut och det är tur i mål. Och det är Erik Friberg som ger Malmö för ledningen i den mäktiga Skåne.
By Della Garza, Ricketts slips, Freeman! Is that the knockout blow in the knockout round?
Och då är det Friberg som får möjligheten för trean. Så här kommer Erik Friberg, där ute är det Magnus Eriksson. Vad ska han göra nu då? Och han når Friberg igen och då är det 3-0 Malmö FF!
Och så är det Erik Friberg och så är det 1-0 för Häcken.
Mr. 100%. Mm. Hur känns den benämningen?
Den mår jag bra med faktiskt.
Ja, hur lyder domen?
Vad tycker ni då?
Ja, men jag tycker,
vilka vill ni
ha? Jag tycker att Kryger har snäppat upp sitt producerande här. Jag gillar ju svammeldelen och sen så tycker jag att det finns något extra i att det finns en liten italiensk touch där. Kanske saknar något så här amerikanskt MLS-vrål. Men jag tycker den är bra. Så är det bra liksom, det är bra pepp i låten, men I Want You Back är jävligt fin den också.
Så vad gör vi?
Ja, du har ju utslagsrösten.
Ja, men jävla svårt.
Ska vi göra så här då, att vi altererar dem?
Vad sa du?
Vi kör en vecka, kör vi den
glas,
kör varannan. Vi kör varannan.
Aha, du alternera.
Ja, så är det inte det.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror du ville slå ihop dem.
Kör båda
samtidigt.
Nej, men okej, vi gör så här då. Vi lägger båda i superproducent Kim Wirséns verktygslåda. Och sen
så tänker jag välja och vraka lite.
Exakt. Ibland kör han I Want You Back, ibland kör han den andra. så får ju både Mats Hede och Kryger också lite shoutout.
Är det i det här ögonblicket här också som Friberg går om utrikeskorrespondenten i hierarkin i Toto Balotto?
Dubbla jinglar.
Med jingeldubblischen.
Dubbla kuppguld och dubbla jinglar.
Det är en stor dubblisch på ryggen tatuerat.
Nej, det är för jävla fint alltså.
Även med Bara Bädd är ju med i en utav.
Är det så man säger numera? Bara Bädd?
Ja.
Man kör i folkmun.
Eller BB.
Så, ja. Eller BB, okej. Okay. Men då tänker jag BB, då tänker jag på BB-podd.
Nej.
Nej, exakt. Så Bara Bädd kör vi då.
Ja, ja. Bara Bädd.
Men du som vd för det här bäddsoffe-imperiet, har du permitterat dina anställda?
De är borta. Och det är Emil och Malin.
De är borta. Iskall.
Du kör själv nu.
Ja,
hänsynslös jävla vd. Ja.
Och 15% i Tuttos lyssnare.
Just det, jag har dessutom haft lite kontakt med Emil, en av dina permitterade, om soffan som har döpts om till Wilbur José.
Ja, men det var ju 50 000 ville vi ha det. Det var vi inne på förra gången. Du kunde köpa ditt namn.
Jaha, alltså du gör en djur i skog. Du gör en djur i skog. Jag kan säga så här, jag funderar starkt på Bara Bäddsoffor och gå in med Wilbur José på en soffa. hur var det du beskrev den soffan? Du tyckte att den liknade mig i beskrivningen.
Ja, nej men alltså, du ger mig 50 000 så kommer jag ju snickra ihop en otrolig soffa.
Ja, ah, vad härligt.
Nej, men jag kan faktiskt gå händelserna i förväg här. Den här produktbeskrivningen finns redan av Emil formulerad. Här har vi den, Wilbur José. Den är nu omdöpt och ligger på hemsidan. Den här soffan är utvald för att klara den numera tunga Wilbur. För att få den bästa komforten, för att kunna sitta och sippra på en nygjord americano och kolla på matcher från 2012 utan konstigheter. Soffan är även godkänd från utrikeskorrespondenten som en bra soffa att dricka bira och snusa i. Man anger koden TUTTO15 i kassan för 15% rabatt och erbjudandet håller i så länge som Allsvenskan inte är igång för att sprida glädje någon annanstans.
Ja, men härligt. Men allvarligt då, 15% med koden TUTTO på Bara Bäddsoffer genom, ja, fram till Allsvenskan kommer igång. Det gäller, det är inget skämt.
Nej, det är bra.
Det är riktigt bra.
Du, har du något annat på hjärtat eller vill du börja runda av?
Nej, men det har jag väl lite direkt. Hur mår superproducenten? Är han ute och minglar fortfarande? Eller är han
ja, visst.
Depp i karantän nu?
Nej, men alltså, Kimpen har åkt på någon riktigt deppig cocktail av karantän och skilsmässa. Ej ljust, så nej, att säga.
Kämpa. All styrka till superproducent Kim Wirsén i dessa tider.
När man frågar,
det är han jag tänker på när det är mörkt.
När man frågar om man ska gå ut och ta en bärs så dröjer ju inte det jakande sms-svaret allt för länge.
Han är fin.
Ja, han är superfin. Hörru du, då önskar vi glad påsk.
Det är detsamma. Så ses vi om inte annat på söndag klockan 8, va?
Jajamän, söndag klockan 8, då är det poketoto.
Kör vi igen.
Topp 1000. Nej, vad sa vi? Topp 500.
Topp 500.
Tålamod, Fribo.
Jobbar vi oss neråt.
Ja. Snacka med Rasmus Lindgren.
Drömmen
jag
är ju...
Jag har tagit Lindgren med en gång.
Ja, så att det inte händer något jävla dumt där borta.
Drömmen är ju att du och Thomas hamnar vid samma bord. Och bluffar bort det mot varandra.
Nej, men vi ses senare, tror jag, in i... Framåt maj där, Thomas. Då tror jag vi är ett finalbord.
Nej, jag tror fan det också.
Men du, hälsa Lindgren också. Säg bara att jag alltså, det är ju i grund och botten en jävla god och fin känsla jag har kring honom, att han är en human, solidarisk person som tänker på saker i rätt och riktig ordning.
Men jag ska även hälsa att Thomas hatar honom.
Fast han inte har gjort något än.
Och springer du på 20-talets Wernersson, så hälsa från oss också.
Ja, det får du göra.
Mm.
Är det... Tjabba!
Hej på.
Tja.
Nej, men fan bra, Thomas. Skarpsint av dig att föreslå en alternering av de här jinglarna. Så får vi ju liksom en omväxling som förhoppningsvis förnöjer. Och så får vi då en bättre produkt när vi i framtiden fortsätter ringa Erik. Mm. Men det hörs ju på honom att frustrationen präglar inte bara hans vardag utan säkert många allsvenska fotbollsspelares vardag. Att man vill bara dra igång. Att det är så här, men vad fan, kan vi få ett startdatum, då kan vi inte hålla på och dribbla och tjafsa med massa träningsmatcher. Då är det bara pang på, lika för alla, då kör vi.
Ja, men så är det, exakt. Du, har det blivit dags för ett Never Forget?
Ja.
Vi är lite långare avsnittet, så vi tänker vi kör en Never Forget nu och sen så kommer vi tillbaka med en på torsdag.
Mm.
Det är ju så, Toto Balotto löper på 2 gånger i veckan genom hela coronakrisen. Vi älskar att sitta här och prata tillsammans med er, även om inte ni får så mycket luft.
Jag tror att vi har gett den nådiga Never Forget-nicken till 6 spelare hittills. Mm. Här kommer således numero 7.
Numero 7, ja. Exakt.
Och jag misstänker att vi ska till Italien.
Nej, men vi ska till Uruguay.
Oh.
Vi ska till
Nicaragua.
Till Nicaragua. Vi ska till Uruguay och vi ska till en man som Diego Armando Maradona har sagt så här om. Om det finns en man, en enda man i Argentina som vi måste respektera och ta av oss hattarna och mössorna inför, så är det Enzo. För Enzo, han är den största. Det är ju stora ord, eller hur, Gusten?
Mm.
Zinedine Zidane har döpt sin ene son efter honom. Pelé, när han valde sina typ så här 100 bästa spelare, så är han den enda uruguayanen.
100 bästa?
Ja.
Jävla matilista.
Matilista.
Hör du, Pelé?
Plockar du fram de 100 rockarmen?
Kan du köra dina topp 100?
Enzo Pérez, vet du vem det är?
Nej.
Argentinsk mittfältare, du vet ju visst vem det är. Mm-hmm. Om du tänker tillbaka lite. Det är ju modern tid vi snackar om. 34-35 bast. Spelat det argentinska landslaget.
Generiskt
centra-
namn.
Jo. Döpt efter den här spelaren. Det är många som redan vet vem det är. Jag pratar om El Flaco di Barrio Capurro. Jag pratar om Enzo Francescoli. Får upp en bild i huvudet när jag säger Enzo Francescoli?
Nej, det kan faktiskt inte
hävda. Det här är en otrolig Never Forget-spelare. Alltså i Sydamerika, alltså superdyrkad. Frågar du alla stora spelare från hans tid när han spelade fotboll, så kommer de nämna honom som en av de bästa. Så att här finns det absolut anledning då att lyssna, inte minst för våra yngre lyssnare. Jag vet att Anders Limpar, han känner väl till Enzo Francescoli. Ska vi börja liksom från början med honom lite grann?
Ja, men det tycker jag. Det är nog inte bara jag som sitter och skruvar på mig av okunskap här.
Ja, men han kommer ju då från Montevideo och från den barrion, alltså det kvarteret eller området som heter Capurro. Och vad är Capurro känt för? Jo, där bodde immigrerade italienare. Och så var även Enzo Francescolis förfäder. Han kom från Italien såklart då. Mm. Så har vi fått in den lilla kopplingen, om det är någon som var rädd att jag inte skulle nämna Italien i min Never Forget här då.
Det är ju väldigt italienskt namn.
Ja, exakt. El Flaco, vet du vad det betyder eller?
Ja, vad fan. Det kallades ju
Pastore.
Perus förbundskapten.
Okay.
Kallades också El Flaco.
Mm. Det kallas även Javier Pastore för. Och det är ju den smala.
Exakt. Sugröret.
Ja, sugröret. Stor Peñarol-supporter. Alltså om vi nu ska gå in i den uruguayanska fotbollen, så pratar vi alltså Peñarol. Vi pratar om River Plate, de Montevideo. Finns ju, det är det andra storlaget så att säga efter Peñarol. Och sen så finns det då tredje laget, Vagabonderna, Wanderers. Så 3 lag i Uruguay. Han var stor Peñarol-supporter.
Själv är man ju Danubio.
Alltså, är det fjärde laget eller? Är det något annat lag?
Jag vet faktiskt inte.
Nej, okay. Du får vara det hur
Danubio är mitt gäng.
Ja, du får vara hur mycket du vill. Alltså, de riktiga konnässörerna av fotboll, de älskar uruguayansk fotboll. Vad är den känd för? Den uruguayanska fotbollen.
Stenhårt arbetande.
Ja, exakt. Och jävligt hårt ute på plan också. Det smäller jävligt mycket. När han skulle komma upp och spela för Peñarol, som han supportar, hans familj supportar, så blev han ju ratad. Och sa liksom där, El Flaco, han har inget här att hämta.
Han är för tunn.
Han är helt enkelt för tunn. Han provspelade även för River Plate och blev ratad. Till slut så blev det då det lite mer politiskt korrekta valet, alltså med tanke på att han var Peñarol-supporter, Montevideo, som plockade upp honom. Wanderers.
Jag tycker att det börjar bli dags att sätta något slags årtal här som kontext.
Född 1961 och han gör sin första säsong 1980 i Wanderers. Och då börjar ju liksom folk få upp ögonen för honom. Och det börjar pratas om honom. Om jag säger estilos, zambas, cifras, tonadas, milongas, Chacareras, vad pratar jag om då? Jag pratar om argentinsk sydamerikansk musik. Man tyckte att han rörde sig som den sydamerikanska musiken. Han var väldigt elegant på planen. Och därefter fick han också sitt smeknamn El Principe. Eller El Principe om man vill. Mm. Och när jag frågade dig, får du upp en bild av Enzo Francescoli, så tänkte jag ändå att du skulle plocka Diego Milito. För att han är ju extremt lik Diego Milito. Jag kan skicka upp en bild på Enzo Francescoli till dig här, Gusten.
Då är han alltså också lik Tony Montana.
Det är möjligt, men det är ingenting jämfört med likheten med Diego Milito.
Ja, extremt lik.
Ja, extremt lik. Och Milito fick ju sitt smeknamn.
Men håll med om att Diego Milito, man kan ju se Tony Montana där.
Ja, men det här är ju, det är ju slående. Det var otroligt. Man undrar ju om Francescoli har varit då fingrat på morsan där.
Ja, men alltså att du aldrig har skickat ut den där för att sätta ner lika som bärfoten på Twitter.
Jag sätter ner den genom att såga.
Ja, jo. Men där hade du ju verkligen kunnat så här, det här är en lika som bär, värdig namnet. För det där var ju kusligt.
Ja, det är faktiskt kusligt likt. Hur som helst, folk vill veta varför vi har valt den här spelaren och så vidare. Jo, han väljer sedermera att gå till River Plate. Det är många som vill ha honom i Sydamerika på den tiden, så är det inte lika vanligt att man flyger över till Europa såklart.
Och då pratar vi River Plate Argentina.
Jajamensan, pratar vi River Plate Argentina. Och då var ju de kända för att spela en offensiv fotboll. Och ja, men väldigt mycket fröjd i anfallsspelet samtidigt som Boca.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Juniors då var tvärtom. Det var lite mer uruguayanskt spel. Eftersom han var en elegant, han var en trekvartista, han stod där på trekvarten, nummer 10, slog perfekta bollar, gjorde mycket mål och sådär. Så var det ju liksom River Plate som han skulle komma till. Ett River Plate som inte hade vunnit så mycket på väldigt lång tid kom han till. Ett River Plate, ja, om vi skarvar lite, i kris. Mm. Men han skulle komma att ta River Plate tillbaka till tronen. De vann ligan 1985-86 och det var total eufori i Buenos Aires mellan River Plate-supportrarna.
Var det Libertadores buckla också eller?
Han vann Libertadores, men det kom mycket senare i karriären, 1996. Då var han tillbaka. Men vi kan komma dit om du vill.
Får man säga att han hängde i länge?
Han är mest cappad i det uruguayanska landslaget. Så att han hängde i väldigt länge. Det jag skulle säga, hur som helst, var att där blev han liksom krönt på något sätt. Där blev han kung. Det är den definitiva kröningen av den nya kungen av Buenos Aires. Enzo Francescoli sprang inte längre på planen. Det är snarare som att han är ett med gräset, Gugge. Han flyter fram och studsar mellan grästuvorna. Han skapar ett drömst universum. Och han tillägnas följande text av poeten Silvina Ocampo. En poesi som hon tidigare skrivit om delfiner utanför Buenos Aires kopplat till människan. Jag har översatt den fritt. Ska vi köra en modslinga? Mod. Vart jag Anders Lindpar här, Gugge? Delfinerna leker inte i vågorna som folket tror. Delfinerna somnar när de simmar ner i djupet. Vad söker de? Jag vet inte. När de slår i botten vaknar de plötsligt och simmar uppåt igen, för havet är mycket djupt. Och när de simmar mot ytan, vad söker de? Jag vet inte. De ser himlen och sömnen kommer tillbaka. Och på nytt sjunker de sovandes. Och de stöter återigen i havets botten. Och så vaknar de och simmar mot ytan igen. Precis som våra drömmar. Det här var så poesin som Silvina Ocampo skrev. Och det beskriver honom också som en spelare, för han kunde se väldigt sorglig ut på plan, kunde se deprimerad ut på plan, för att sen blixtra till och skapa eufori och skapa magi där ute. Enzo Francescolis karriär fortsatte sedan med augusten och den gick till
Europa.
Ja, vart?
Jag misstänker att han landade i Serie A.
Nej, han kom till Frankrike. Jag är så glad över det.
Men sen så hamnade han i Serie A, det vet vi alla.
Ja. Tror jag att jag nämnt Lagardère tidigare i avsnittet. Har jag inte gjort det?
Jo, absolut.
Ja, ja. Han kom till Racing Club de France Fotboll. Och det är alltså ett Parislag som ägdes av Lagardère, som gjorde några satsningar. Köpte in stora spelare som min idol, till exempel. Vem då? Pierre Littbarski. Ja, det är en never forget-spelare som säkert kommer komma. Tvåfotarens okrönte konung. Men David Ginola spelade där och så vidare. Så han var med i den satsningen, gjorde det riktigt bra där. Kom sedan mera till Italien också.
Och,
ja, såklart. Var kung där. Framförallt så erövrade han Sardinien. Han spelade i Cagliari, i Juventus ville ha honom, var många klubbar som ville ha honom. Men han valde att vara kvar på Sardinien. Om man kollar lite statistik liksom från hans karriär så ser man att han gör mycket mål också som trekvartist. Han är Rui Costa-typen, alltså, om man ska göra en lite mer modern jämförelse. Står precis bakom anfallarna. Så i River Plate gör han 11, 29, 28. Och sen kommer han till Paris, gör 14, 8, 10. Olympique Marseille vinner han ligan med 89, 90. Där han gör 11 mål och är lagets absolut bästa spelare. Han kommer till Cagliari, där blir han nedflyttad i planen. Så han spelar mer som en regista istället för en trekvartist. Han gör 4, 6, 7. Och under den här tiden så är han såklart också kung av Uruguay. Han är liksom spelaren som alla har som idol.
Men rätta mig om jag har fel, det här var väl en tidsperiod då det uruguayanska landslaget inte firade speciellt stora framgångar. Alltså man var ju kanske inte världsdominerande, men man plockade ju ett par tunga titlar i VM-historien tidigt. Sen så var det väl ett par årtionde där det lyste med sin frånvaro. Innan den här gyllene generationen med Diego Forlán och Godin och Suarez och Cavani dök upp. Eller?
Ja, men det stämmer. Men han vann ju Copa America, och på den tiden, och fortfarande ska jag ju säga såklart, så är det otroligt viktigt. Han vann Copa America första gången 1983. Och då hade inte Uruguay vunnit på väldigt, väldigt länge. Så det var en titel som verkligen gjorde någonting med det fotbollstokiga landet. I den finalen 1983 som spelas mot Brasilien så börjar klockan ticka mot slut. Och en uruguayansk spelare går in i straffområdet. Han blir fälld, men bollen går till uruguayansk spelare som sätter den i mål. Alltså allting sker under 2-3 sekunder. Men domaren påstår att han har blåst. Och då tänker alla att det är straff. Nej. Den var utanför straffområdet. Det var ju långt innan VAR. Men vi lägger ut det här på sociala medier så kan ni själva se. Det är såklart en praktskandal. Men vad gör Enzo Francescoli då? Jo, han stegar upp. Jag tror de står 4 stycken vid bollen om jag inte minns fel.
Eller ska du stanna där? Och så får folk titta.
Ja. Och där, 1983, då förstår alla att den här spelaren, han ska komma att vara kungen av uruguayansk fotboll under 2 decennier framöver.
Den här snubben, han ska impregnera en kvinna som sen ska ge födsel åt Diego Milito.
Han kommer att vinna Copa America 3 gånger. Och precis när han håller på att avsluta sin karriär, vi snackar alltså 1995, han är fortfarande på topp alltså. Och jag vet att vi har som en grej i Never Forget-segmenten att man ska försöka liksom hitta när stod han på den absoluta toppen. Men de största spelarna, Gustav, de står på den absoluta toppen under väldigt lång tid. Och det gör egentligen Enzo Francescoli under hela sin karriär, för han avslutar verkligen på topp. Han vinner Copa America 1995, och det som är så speciellt med det är att den spelas i Montevideo-finalen. Matchen slutar 1-1, den går till straffar, och Enzo Francescoli slår den första, den går i mål, sedermera så vinner man, och ja, men gatorna i Montevideo är liksom fullständigt galna. Och det här är slutet på hans karriär, då han liksom hela tiden har hållit upp en fantastisk liksom målskörd. Man ska komma ihåg också att 1995, det är ju tider som du minns. När de vinner Copa America, tänk dig Quis Saleta.
Sitter de laddar här nu för revanschen?
Nej, ja, det gör jag väl lite. Men så här, vad har Argentina för lag?
95. Alltså,
det är många som viftar bort Copa America, känner jag.
Argentina 95. Ja. Här snackar vi Batistuta, Balbo, Caniggia.
Vi snackar Ortega, Simeone.
Simeone, absolut.
Ja. Ja, vi snackar Colombia som är fantastiskt. Där direkt efter VM 94.
Borde väl också vara ett Argentina med typ Ayala och Pellegrini i mittförsvaret.
Ja, men exakt. Det är ett ruskigt bra Argentina. Så att man vinner med Enzo Francesco liksom pådrivare. Det är ju någonting. Det är en titel att verkligen ta till sig.
Ja, det får man säga.
Det måste alla göra. Han avslutar också, det är viktigt att säga, jättebra i River Plate. Och han vinner Apertura 96, han vinner Clausura 97 och Apertura 97. Så att han avslutar verkligen på topp. Så om man kollar på liksom det han har vunnit, ja, men då har han ändå fört River Plate till alla de här titlarna. Från 85 då, hela vägen till 97. Och sen så vinner han Copa Libertadores med laget 1996. Du frågade om det. Och han vinner Supercopa Sudamericana 97. Han vinner med Marseille, franska ligan. Och han har tre stycken Copa America med Uruguay.
Ja, får man säga är en diger meritlista. Det här är ju dock nästan 25 år sedan. Vad har han gjort sedan dess då?
Sedan dess har han varit bland annat tv-kommentator. Mm. Han har haft något program i Italien till och med. Där han har varit med. Han är, när jag åkte ner till Sardinien träffade Mauro Garau. Han är ändå, vad är han, 82, en polare till mig. Där nere som agent så pratar han, när man pratar om gamla spelare så här, och ja, men du vet, ja, men de som vann Scudetto 69 och sådär, då är det liksom, för han så är det Enzo Francescoli, det finns liksom ingen annan.
Och bara så att jag har förstått det här rätt, Milito, han kallas alltså Il Principe enkom för att han är lik, yes, Enzo Francescoli, yes, till utseendet.
Yes.
Det är ingen annan liksom.
Ingen annan. Och hans barn har till och med sagt att de har svårt att se skillnad på dem. När, liksom, när de ser dem på planen. De tycker de rör sig ungefär lika. Men Enzo Francescoli var lite mer smidig. Han var mer teknisk spelare och han la även liksom frambål. Han var ingen bomber som Diego Milito var.
Nej.
Men bra Never Forget spelare, eller hur?
Absolut.
Med lite poesi till också.
Ja, det är delfinpassagen. Lyfte inte riktigt för mig.
Du tycker inte det?
Nej, men det är väl säkert många andra som tyckte
alltså
det var
just det här
kanon.
Att han kan se väldigt... Man går mellan dröm och sorglig...
Ska jag vara ärlig så zoomade jag ut lite.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men jag tycker
du att... Du är så grund, Gusten. I hela du. Du är så grund.
Ja, jag är uppe vid ytan. Liksom, jag är uppe vid ytan som delfinerna.
Ja, det är du verkligen. Det är tråkigt. Det är det tråkigaste med dig.
Jag tycker att det var en bra Never Forget-spelare för lite din generation då.
Mm.
Och en bra spelare att lyfta överhuvudtaget för min generation och ni som lyssnar som är yngre än vad jag är, alltså född 89.
Mm.
För det här låter ju onekligen som en spelare som man ska ha koll på och kunna placera in i fotbollshistorien.
Mm. Kanske vi avslutar det här programmet också för att hedra honom, eftersom han såg ut som musiken också, inte bara som poesi, när han var ute på planen. Så lite Estilos, lite Sambas, lite Siffras, lite Tonadas. Det kan väl vara trevligt?
Det kan vara mycket trevligt. Toto Balotto vill dra sitt strå till stacken i dessa coronatider och göra någonting gott för sjukvården i vårt land och i synnerhet i Göteborg. Vi är ju sällan i Göteborg.
Men vi älskar
framförallt
Göteborg.
Fysiskt, men kanske också även mentalt. Men ja, nu har Nordish Market gett oss en möjlighet att verkligen hjälpa till där det sannoliken behövs. Här kommer en hälsning från våra vänner på Nordish Market. Mat ska vara riktigt gött och om den goda maten även är schysst mot kroppen och planeten så känns det förstås ännu bättre. Alla de här parametrarna får matleverantören Nordish Market i Göteborg ihop. Just nu driver de ett grymt initiativ som de kallar en hållbar paus. De samlar in donationer för att kunna laga och leverera luncher till personalen på sjukhusen i och runt Göteborg. De har varit igång ett par veckor nu och lämnat upp till 100 luncher varje dag. Men nu när intensiteten på sjukhusen väntas trappas upp ordentligt efter påsken så kan de behöva lite extra hjälp. Nordish Market kan alltså vara med och bidra till att de personer som varje dag kliver in på sjukhusen i full beredskap för att finnas där och hjälpa oss får sig lite återhämtning med en bra lunch under dagen. En hållbar paus helt enkelt. Så, ta nu upp era telefoner, gå in i Swish-appen och dunka ett bidrag på Swish-nummer 123-363-9051. Jag tar det igen. 123-363-9051. Märk bidraget med texten en hållbar paus och för varje 100 kronor som Nordish Market får in så skickar de alltså en hållbar lunch till vårdpersonalen på sjukhusen i Göteborg.
Hörrni, dra in en hunka nu.
Om man vill läsa lite mer om det här initiativet och Nordish Market, kliv in på deras hemsida nordishmarket.com och då är det alltså Nordish som dish i maträtt, ISH. Men framförallt swisha. Nordish är också med och chippar in en extra maträtt för var femte rätt som levereras.
Hunka nu!
Swisha nu, Thomas.
Jajamän, jag är igång.
Vet du vad som också är trevligt?
Berätta.
Det är att C More fortsätter köra allsvenska guldmatcher från 2000-talet. varje kväll. Ikväll, alltså tisdag, så kör vi Malmö FFs guldmatch från 2004. Vad minns du från den?
Ingenting.
Du, det var ett sånt jävla drama.
2004, då jobbade Wilbur José, uppflyttning för Fiorentina, runt om den italienska stöven.
Okej, okay. Då kan jag bara...
Sket fullständigt i vad Malmö FF gjorde.
Ja, men då
och jag kommer aldrig läsa in mig på vad som hände.
Ja, men vill du bara ha en kort liten utbildning i just Malmös guld 2004?
Tvek, men okej. Okay. Det här passar den grunda Gusten att prata om Malmö FF 2004.
En ung Marcus Rosenberg, en väldigt ung Marcus Rosenberg, var utlånad från Malmö till Janne Anderssons Halmstad BK. Mm. Och gick, kanske inte mot alla odds, Halmstad var ju ganska bra tidigt 2000-tal. Men det var liksom inget, det var ingen guldfavorit. Går då mot ganska så höga odds i alla fall. Och pressar Malmö FF och alla andra lag till guldstriden hela vägen in, men lyckas inte vinna i sista matchen, utan vinner gör istället Malmö FF med 1-0. Och det är det här som då sen föranleder det här röda kortet Marcus Rosenberg tar, är det 11 år senare, du vet när han tar det tidiga röda kortet mot Janne Anderssons Norrköping, som ett nu ska jag hjälpa dig få det där guldet som vi aldrig tog 2004. Kan vara värt att ha med sig in i den här matchen. Imorgon, onsdag, ja, då är det Blåvitts guldmatch från 2007. Vill minnas att Thomas Olsson var tungan på vågen, och sen så var det ju ett episkt firande där. Bengan Andersson i regnet och Pontus Wernbloom skulle adress ändra till Park Lane. Ja, var länge sedan Blåvitt fick jubla åt ett SM-guld, så att imorgon har ni chansen igen. Kika in de här matcherna kvällstid på C More.
Ja, men Blåvitt, det är alltid trevligt att kolla på, eller hur?
Hörrni, nu tycker jag att vi drar ner jalousierna och stänger Toto-butiken för denna tisdag. Fan vad roligt det är att ni hänger i och lyssnar på oss även i dessa coronatider. På torsdag hör ni oss igen, då lyfter vi luren och ringer upp vår kära Big Mike nere i Belgien.
Mm.
Eller är han hemma? Han tagit sig hem till lugnet i Umeå.
Då hade han suttit i den här studion, kan jag säga. Han är i Belgien.
Fortsätt höra av er, totoblota@gmail.com eller våra sociala medier. Glöm för guds skull heller inte påskpoker Toto på söndag 20.00. Vi siktar väl på dels bättre placeringar. Både du, jag, Friberg och utrikeskorren och Superprod Kimpa och så vidare. Men framförallt att vi ska vara fler än 1049 personer.
Det tror jag att vi grejer.
Det är vår målsättning i alla fall.
Man får inte glömma att spela ansvarsfullt, och du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du hjälp, då finns stödlinjen.se. Jag kommer sätta upp en stream där man ser mitt bord också. Ja, ja. Men det är väl kul?
Ja, det är jättekul.
Ja. Jag körde någon Twitch senast, men nu blir det...
Stilstudie i hur man inte spelar poker.
Ja, det är det nog fan.
Hörrni, vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnar. Ciao, tutti.
Ciao, tutti.